Här börjar Röd diamant av Joss Wood. Översättning Sandra Rat. Inläst av Loretta Wilson. Möt familjen Ballantyne. De fyra syskonen har allt, utom kärlek. Det här är andra delen i miniserien Gnistrande affärer. Kära läsare, i Safirer och hemligheter presenterade jag syskonen Ballantyne, arvinger till ett Manhattan-baserat imperium byggt på lyxiga ädelstenar. Jaeger, Beck, Link och Sage har allt. Pengar, prestige, begåvning och utseende. Och ofta även en komplicerad syn på kärlek. Röd diamant är Beckets historia. Han är finansdirektör och problemlösare för Ballantyne International. För 10 år sedan tvingade hans familj honom att ha ett sabbatsår och han tillbringade 2 månader i Asien med Katie. Ensamvargen Beckett brottades med sina känslor och när det blev för intensivt reste Katie tillbaka till USA. Men kärleken finner alltid en väg och nu är Katie tillbaka i hans liv. I ett desperat försök att rädda sitt företag genom att köpa Ballantyne Internationals nya PR-kampanj. Jag har så roligt när jag skriver om syskonen Ballantyne. De överraskar mig ständigt. Och jag hoppas verkligen att du också ska tycka om deras historier. Joss. Till läsaren. Tack för att du tillbringar din dyrbara tid med mina karaktärer. Prolog. På Bangkok International Airport satt Beckett Ballantyne med fötterna på sin ryggsäck och log. På sätesraden mitt emot satt Katie. Hennes ögon var slutna och läpparna rörde sig när hon ljudlöst sjöng med i det hon hörde i de nya hörlurarna som hon köpt på Pantip Plaza igår. En ljusgrön snusnäsduk i ungefär samma nyans som hennes ögon höll det långa bruna håret borta från ansiktet. I jeansshorts, vitt linne och pärlarmband såg hon exakt ut som det hon var. En sexy backpacker ute för att se världen. Med det där lilla leendet på läpparna och en flörtig smilgrop på ena kinden kunde hon göra vem som helst avundsjuk på hennes frihet och Beck var säker på att ingen kunde ana att hon var djupt olycklig. Inte med honom. De hade det, så vitt han visste, alldeles utmärkt för ett par som hade rymt till Sydostasien inom en månad efter att de träffades på en fest i New York. Eftersom hans resa var planerad var det rent tekniskt bara hon som hade rymt och valt att tillbringa det långa sommarlovet efter sitt första år på universitetet med honom. Hennes konservativa föräldrar hade flippat ut. Beck sneglade på mobilen i hennes hand och undrade hur många meddelanden de hade lämnat där de bönföll henne att komma hem. Hon slösade bort sitt liv. Hon var en respektlös dotter. Hon levde i synd med honom. Hur många tårar skulle hon fälla den här gången? Han hade sagt till henne att ignorera dem. Att bara höra av sig till dem en gång i veckan. Men Katie kunde inte koppla av. Hon ville vara med honom. Men skuldkänslorna över att göra sina föräldrar besvikna gnagde henne inombords. Han visste att hon kände sig kluven. Han tyckte att hennes föräldrar var trångsynta. Och de tyckte att han var en bortskämd stekare som hade lurat med deras oskyldiga dotter utomlands med den enda avsikten att korrumpera henne. Om man kunde kalla att dyrka hennes kropp vid varje tillfälle för korruption. Beck kände hur det rörde sig i hans byxor och lutade sig tillbaka. Han var den första att erkänna att han inte kunde få nog av Katie. Vid 23 års ålder hade han haft andra flickvänner. Så han kunde inte förstå varför han var helt beroende av att älska med henne, vara tillsammans med henne. Om han hade trott på kärlek kanske han skulle ha gissat att han var kär. Men eftersom han inte gjorde det, inte tillät sig att göra det, gjorde han som han alltid gjorde och trängde undan de obekväma tankarna. Katie hade nog lättare kunnat hantera sina föräldrars ogillande om hon verkligen hade älskat att resa och uppleva de olika kulturer de besökte. Men hon hade gråtit över fattigdomen. Och